Tokyo, strax före klockan 12 på dagen, den 7 december 1942. Det japanska folket högtidlighöll den första årsdagen av sin kejserliga flottas blixtanfall mot den amerikanska flottbasen Pearl Harbor. Nu var det ett år sedan folket hade fått veta att deras nation med 80 miljoner invånare förde krig mot USA och Storbritannien, som tillsammans hade över 200 miljoner invånare. Många hade, när de fick kännedom om anfallet mot Pearl Harbor, visat en viss reservation, för att inte säga en viss ängslan. Men sedan kom seger på seger. Hongkong, Malacka, Singapore. Farhågorna försvann i segerhuset. Premiärministern, general Hideko Tojo, företrädde de militarister som hade gjort Japan till en aggressiv, totalitär stat. Man hade lett sina landsmän in i kriget. Nu lovade han om slutsegern.
The nation will complete the final round of this conflict. To overthrow America and Britain we will fight until the last day. Then in the greater Asian area we shall accomplish the destruction of our enemies. Now at the start of the second year, both myself and the nation are thinking about the men in the front line. And once again I express determination for final victory. War work must be pushed on and the struggle carried forward.
Vid den här tiden var inte Japan någon industrijätte. Under krigets första år hade emellertid den japanska soldatens andliga styrka och disciplin besegrat de materiellt starkare, men kanske moraliskt svagare amerikanerna och britterna. Samma hängivenhet vid hemmafronten skulle säkra Japans nyerövrade imperium. Till och med för välinformerade japaner hade anfallet på Pearl Harbor kommit som en fullständig överraskning.
I came to work as usual about 9 o'clock and everybody was there and there was martial music playing and I almost fell over when I saw the newspaper extra saying that the emperor declared war on the United States and Great Britain. I think the men on the street had the same feeling of being taken by complete surprise.
Propagandafilmerna visade hur triumferande japanska flygare hade krossat den amerikanska flottan i Pearl Harbor. Tvivlarna blev övertygade. Journalfilmerna framhävde särskilt hur de arroganta vita fienderna blev förödmjukade. Japanerna trodde att deras egna soldater alltid kämpade tills de stupade. Åsynen av vita krigsfångar som föses fram av de huvudet kortare japanska soldaterna hjälpte till att övertyga dem om deras egen oövervinnelighet.
Japan was winning and every day we heard over the radio all the victories. And the whole nation was very excited. And the thought I had at the time when I heard the news about the war, what's going to happen, but immediately all the victories and big war songs and marches over the radio all day long. So we are quite excited, and it was almost like festival.
Det japanska folket hade levt med kriget i 10 år. Sedan 1931 hade deras arméer utkämpat ett långdraget, frustrerande krig i Kina. Segern i Stilla havet hade varit snabb och fullständig. Äntligen hade man något att fira. I flera år före Pearl Harbor hade man haft regelbundna luftskyddsövningar i alla japanska städer. Övningarna hölls inte av rädsla för Kinas nära nog obefintliga flygvapen, utan de ingick i den process som skulle göra krigstillståndet naturligt. Alla deltog. Kvartersföreningen på japanska Tonari Gomi såg till att varenda kejserlig undersåte var engagerad i kriget utomlands.
The Neighborhood Association controlled all our life at that time, and all the instructions from the government through the Tonari Gomi, so we had to obey it, and we relied upon the Tonari Gomi.
I vartenda kvarter, i skolorna, på lekplatserna och på gatorna underkastade sig medborgarna patriotiskt den likriktning i tanke och handling som krävdes. Inskärpandet av de patriotiska dygderna började vid späd ålder. Redan mycket tidigt i livet förberedde sig de japanska barnen till kropp och själ för att tjäna en sak som var större än de själva. Familjen, landet, kejsaren. Om landet befann sig i krig måste barnen vara redo också för det. När de hade gått ut skolan skulle det bli deras plikt och förmån att tjäna sitt land i de kejserliga styrkorna till lands, till sjöss och i luften. Gymnasieelever på studiebesök hos flygvapnet. De som hade tur skulle snart få chansen att tjänstgöra där.
The Japanese were brought up in three or four cardinal truths from cradle to grave, that the emperor was divine, the country was invincible and consisted of a chosen race, things like these which were drummed into the Japanese mind from kindergarten up.
De japanska pojkarna fick lära sig att imitera samurajernas ålderdomliga och hårda krigarideologi. Idealet var skoningslöshet mot fienden och mot sig själva. Att dö i strid var för en samuraj att falla i ett ögonblick av fullkomning,
precis som körsbärsblomman. I Japan hade buddhismen i flera århundraden samexisterat med den inhemska och urgamla shintoismen, med dyrkan av förfädernas andar och solgudinnan Amaterasu. Men på 20- och 30-talen hade nationalisterna och militaristerna insisterat på att shintoismen skulle bli statsreligion. Shintoismen var ren. Den var helt igenom japansk. Och de fromma japanerna trodde att nationens överstepräst, kejsaren, härstammade i rakt nedstigande led från solgudinnan. Kejsaren var gud och krigsledare. Och de styrande propagerade systematiskt för den mystiska tron att genom kejsaren var det japanska folket ämnat att erövra. Militären handlade i kejsarens namn, men trots det sken som upprätthölls utövade han inget större inflytande.
The emperor was deeply solicitous of peace, which means that he was opposed to starting hostilities with America. But his position was such that if the cabinet recommended unanimously a certain line of policy, he could not disapprove of it, although he might dislike it at heart.
Och med en regering som leddes av en general betyder det att han måste lyda armén. Stupade japanska soldaters aska skickades hem i urnor. De stupade släktingar, änkor och mödrar hade aldrig större anledning att vara stolta, aldrig större rätt att sörja än den dag de tog farväl av de stupade. Att låta sina söner eller män dö för kejsaren var den högsta plikten. Vi ses i Yasukuni-templet. Det var där de stupades aska vigdes, sa soldaterna när de gav sig iväg till fronten. Var och en insvept i en haramaki, en skyddande maggördel med 1000 stygn.
A girl stands on the corners of the streets, say if in Tokyo along the Ginza, and ask each passerby woman to make a stitch. And she must collect 1,000 stitches. And this is given to a soldier. I got one. And you wrap it around your belly. It's supposed to keep your stomach warm so that you don't catch a cold or this or that. But also to ward off bullets. Now, we all know this cannot be done, but this is like a charm also. And I used to think, I don't know whether I should say this, but I felt this is very unfair, especially when I got the order to go overseas. The Japanese girls are giving me this 1,000 stitches. I am going to die. I have not experienced a woman. Why cannot they give me their body for me to enjoy and let me live, however short my life is, to enjoy the fullness of it? Because sleeping with me is not going to kill the girl, you know? Maybe she likes it, I don't know. But here I am about to die and all I get is 1,000 stitches.
I avskedets stund förväntades det av både kvinnor och män att de skulle vara ceremoniella och osentimentala. Soldater som hade återhämtat sig från sina skador lämnade sjukhuset under sång. Jag far till min ensliga grav, långt bortom land och hav, sjöng de, och drog ut i kriget igen. Men plötsligt, mindre än 5 månader efter Pearl Harbor, var kriget inte särskilt långt borta från Japan. Den 18 april 1942 startade 16 medeltunga bombplan under befäl av överstelöjtnant James Doolittle från det amerikanska hangarfartyget Hornet för historiens första flyganfall mot Japan. Amerikanernas syfte var att visa hur sårbart Japan var för ett angrepp från luften. Och det lyckades de fullständigt med.
When Doolittle raid was conducted over the sky of Tokyo, that produced a sort of consternation because the military repeatedly assured the public that the Japanese sky was impenetrable.
Men Doolittles bombplan trängde in i det japanska luftrummet och fällde 16 ton bomber. Skadegörelsen blev relativt sett inte så stor. Det blev däremot chocken.
The Japanese press were told how to display the news. The complexion was put on as a cruel act, indiscriminate bombing of civilians and women and children.
8 av Doolittles flygare togs till fånga. För japanerna var bombning något som andra råkade ut för. De var arga över att de själva hade utsatts för ett sådant illdåd. Fångarna ställdes inför en militärdomstol. 3 av dem avrättades. De japanska kvinnornas huvudsakliga uppgift var att föda söner. De hade bara utbildning i kvinnliga färdigheter, som till exempel teceremonin. Så de höll sig i bakgrunden. I och med att så många män var borta vid fronten fick de nu också tyngre uppgifter. Kvinnorna på landsbygden var vana vid att arbeta ute på fälten tillsammans med sina män. Men för kvinnorna i städerna innebar kriget en fullständig omvälvning. För att fylla på landets tomma skafferi blev också de uttagna till hårt kroppsarbete. De bröt kol för att göra det mesta av Japans knappa naturresurser och hålla igång krigsmaskineriet. Stadsflickorna hade uppfostrats till att bli hustru och mor, den ärbart tillbakadragna. Nu kom de fram ur sin isolering och lärde sig nya färdigheter. Japans kvinnor måste ta över männens arbete, fick de veta. Precis som det hade skett hos fienden, för att säkra segern.
At the factory, every other week we had to work from 3 o'clock in the afternoon until 11 o'clock. And at 11 o'clock, when we finish our work. They would take us to a dining room and they would give us one bowl of soup, but actually it's, you know, so hot salt water with maybe two or three soybeans. But we are very hungry, or maybe just one noodle at the bottom.
Everything we got through ration. Unless we have a card for a ration, we couldn't get anything. We have to do some self-supply. And we grew potatoes in our gardens. We worked very hard to grow our own vegetables. Our everyday life, the life was very, very hard.
Kejsarinnan tog på sig en ny roll och uppmanade nationen till större ansträngningar och uppoffringar. Uppoffringarna var nödvändiga för segern och fortfarande var tron på slutsegern orubbad. Ingen visste att sedan sommaren 1942 kämpade Japan enbart för sin överlevnad. I början av juni 1942 lyfter amerikanska stridsflygplan från sitt hangarfartyg för att angripa en japansk flotta som är på väg mot ön Midway. Överbefälhavaren för den japanska flottan, amiral Yamamoto, hade skickat ut sina fyra största hangarfartyg. När slaget var över den 5 juni 1942 var Yamamotos fyra hangarfartyg förlorade. Japanerna hämtade sig aldrig efter nederlaget i Midway. Men för det japanska folket framställdes Midway som en seger. Inte ens alla regeringsledamöter fick veta sanningen.
We were told that one aircraft carrier was sunk and one was severely damaged. Since there were four carriers involved in the battle, the way we heard it, three had come back, although one was severely damaged. But the Anglo-American side was saying that all four had been sunk. This left some doubts in our minds. We pressed the Navy to give us more details, but they stuck to their original announcement.
瀬戸内海の柱島という海軍の基地があります。
I was a news cameraman in a Midway battle. When we got back to our base in the Japan Sea, we were not even allowed to write any letters. The wounded were kept in the isolation wards. A top secret order said that nothing could be talked of the Midway battle, not even within the Navy itself. I was virtually kept prisoner for about a month and a half after returning to Japan. As a journalist, I was kept under particularly strict surveillance because we were reputedly great talkers and loose with our tongues. And I was kept from going back to Tokyo while the rest of the war lasted.
The true situation was never broadcast from the NHK, of course. Every news broadcast was strictly censored in those days, so Japanese general public only knew that Japanese army and navy kept winning every battle they fought.
Inga nyheter, bara propaganda. Bara en utgång var tänkbar i det krig som jämnt och ständigt skildrades i propagandafilmerna. De orientaliska folkens vita förtryckare besegrades av de tappra japanska soldaterna. Och den spartanske japanske soldaten fylldes av vrede över och förakt för de vita fiendernas hållningslösa leven. Tokyo den 5 juni 1943. Statsbegravning av amiral Isoroku Yamamoto, den store härföraren och hjärnan bakom segern vid Pearl Harbor. Det japanska folket fick veta att Yamamoto hade dött hjältedöden i ett stridsflygplan. Att mista honom var värre än att förlora flera slagskepp. Det här var det första offentliga erkännandet av ett nederlag, fast den presenterat med heroiska förtecken. Och det gömde en bister sanning, som Yamamoto själv hade varit väl medveten om. Han visste att Japan inte kunde stå emot fiendens materiella överlägsenhet när den hade mobiliserats till fullo. Före Pearl Harbor hade han satsat på att kriget skulle bli kort. Efter Midway var spelet förlorat. Yamamotos plan hade skjutits ner i ett luftrum som nu var fullt av fiendens flygplan och över ett hav som nu dominerades av fiendens flotta. ...1944 hade vågen slutgiltigt tippat över till Japans nackdel. Metall hade blivit en bristvara, allt för dyrbar för ornament eller ceremonier. Kriget skulle säkra råvaror åt Japan som var fattigt på naturresurser, framförallt olja. Men av de varor som general Tojo hade lovat skulle flöda in från de erövrade områdena kom det inte tillräckligt mycket fram för att man skulle kunna hålla igång krigsmaskineriet. Det var också brist på livsmedel. Den officiella dagliga ransonen var 1500 kalorier, existensminimum, men ofta fick man mindre. Risskörden hade varit den sämsta på 50 år. Hungersnöden låg hotande nära. Japans segrar i början av kriget hade gett landet en försvarsbarriär som gick i en vid båge över Stilla havet. I mitten av 1944 hade general MacArthurs amfibiestyrkor trängt tillbaka den barriären till ön Saipan. Saipan, som låg inom flygavstånd från Japan, beskrevs av den japanska militären som en ogenomtränglig sköld. Och det var viktigt att den var det.
It was realized that if Saipan was lost, we would be in a very difficult position. The importance of Saipan was that once it fell, the war would be right in front of Japan's eyes. Japan would come within bombing range of US planes. It was an absolutely vital defense area for Japan.
Den 15 juni 1944, efter 5 dagars intensiv bombning, landsteg de amerikanska styrkorna på Saipan. Garnisonen gjorde på vanligt japanskt manér motstånd till sista man. Här blev för första gången japanska civila, kvinnor och barn, berörda av striderna. En del av dem gav upp. Saipan hade djupvattenhamnar och 2 flygfält. Varenda klippa var befäst. Thank you. tog hela 3 veckor för amerikanerna att erövra den bara 185 kvadratkilometer stora ön. Och förlusterna blev 15 000 döda och sårade. Efter striderna var alla de 25 000 japanska försvararna döda. En del civila valde, liksom många soldater, att begå självmord hellre än att kapitulera. De hade dött förgäves. Saipan hade fallit. Redan innan den sista japanen hade dött stod amerikanska bombplan redo att flyga mot Japan. Nu kunde inte den japanska krigsledningen dölja sanningen längre. Folket underrättades om att situationen var svår men inte hopplös. Ändå stod det heliga fosterlandet under ett direkt anfallshot. Skolbarnen fick veta att de befann sig inom räckhåll för fiendens bombflyg. Nu var det dags för alla, gamla som unga, att möta hotet med samma dödsförakt som soldaterna redan gjort. Japans en gång så stolta flygvapen hade inriktats på anfall, inte försvar. Men återstod inte många piloter. I början av kriget hade japanernas Zero-plan behärskat luftrummet. Nu var de föråldrade. Det var med de här maskinerna de japanska piloterna mötte de väldiga amerikanska B-29 som nu bombade fosterlandet. De var unga och modiga, men de var så få.
I felt that the Zero fighter was to me what the sword was to the samurai, and I felt that I must manipulate the plane just as if it were my own body. And I also believed that the cockpit was a secret place which would be my death place. When we went on an attack, we never took parachutes. This was because we believed that we should never become prisoners when shot down over enemy positions. From ancient days, it was the belief of the Japanese warrior that to be taken prisoner alive is sinful. We too were always taught that the modern Japanese soldier should never become prisoner because it is the greatest disgrace.
Den kejserliga flottan var krossad. Den strategiska ön Saipan hade fallit och Filippinerna hade tagits. Så nu stod bara öarna Iwo Jima och Okinawa i vägen för ett allierat anfall mot själva Japan. I april 1945 hade Iwo Jima fallit. Amerikanerna förberedde invasionen av Okinawa, den sista ön mellan dem och Japan. I ett desperat försök att avvärja anfallet uppmanade Japan än en gång sina unga män att kämpa och dö som deras förfäder hade gjort. Särskilda självmordsdivisioner sattes upp. De kallades kamikaze, gudomlig vind, efter de tyfoner som hade räddat landet från att bli invaderat av Kublai Khan på 1200-talet. De drack en sista skål risvin och gav sig iväg mot sin död. Deras flygplan hade förvandlats till flygande bomber. Deras uppdrag var att flyga rakt in i däcken på de fientliga krigsfartygen runt Okinawa.
攻撃隊を出発せるときは司令官は非常に辛いだろうと。
As a commander, I'm often asked whether I went through hell in sending out these pilots. But actually, the opposite is the case. We had a lot of pilots who volunteered, but it was only a very few who could leave on one attack. And so it was more difficult to choose the selected few. All the other volunteers said, send me, send me. So it's difficult to ask these people not selected if they'll wait until another day. On the other hand, those taking part in the day's attack were in very high spirits, and so there's no difficulty in sending these men out. But unlike an ordinary attack, these kamikaze pilots, once they took off, they never come back. And so there was this sadness in knowing that the people you were sending out, you'll never see again.
Kamikaze-anfallen var mer skräckinjagande än i militär mening effektiva. Operationerna i stort påverkades inte. Amerikanerna invaderade Okinawa. Från Okinawa var det mindre än 60 mil till Japans storstadsområden. Ju närmare fastlandet striderna kom, desto mer fanatiskt blev motståndet. Okinawa överlevde bara 7000 japanska soldater. Över 100000 soldater dog, många för egen hand, och därtill 75000 civila. Momoko Yonaha var också beredd att dö.
All around us, the soldiers and the inhabitants were running helter-skelter, obviously confused. For some reason, I followed the soldiers and we got into a small shelter. It was more to get out of the rain than anything. We found several other soldiers already in the hideout. We could hear the US Army calling us through loudspeakers to come out. Whoever it was spoke a very beautiful Japanese. But we had been taught from a long time that we should never surrender and become prisoners of war. So we let these broadcasts continue all day long without any let up. The shouts came from the sea, come out, come out. They were saying, we will not inflict any harm on women and children and old people. So please come out. I had already decided to die and felt that I should commit suicide. One of the soldiers had a hand grenade and said, let's all commit suicide, and we agreed. Once we had made that decision, I felt a great relief and a calmness come over me. At first, of course, I did not want to kill myself. I wanted to escape somehow and keep on living. But the loudspeakers began to increase in intensity and in volume. We felt that the Americans were coming in closer and closer, so I asked the soldier to kill me together with himself. Just when I was waiting for the soldier to pull the pin, one of the other soldiers took out a sword and started waving it around, saying, you women and children, get out. You shouldn't die here. We were quite startled by the sudden shouting, and so we stood up and took a step backwards. The place in which we were hiding was very small, so one step back and we were outside the shelter. We looked up and saw two American soldiers pointing pistols at us. They didn't say anything, but kept gesturing with their pistols. Come out, come out. The soldiers we had left inside asked us not to tell the U.S. soldiers they were hiding, because all of them were going to commit suicide.
Den 2 juli 1945 föll Okinawa. Det japanska folket stålsatte sig inför den anstormning som skulle komma. De första B-29:orna över Tokyo några månader tidigare hade bara gett en liten föraning av det som väntar. Nu sattes de in i tusental i systematiska bombangrepp som raderade ut den ena efter den andra av Japans städer. Formationer på upp till 2000 åt gången bombarderade amerikanerna dygnet runt de praktiskt taget försvarslösa japanska städerna. Nere på marken blev språngmarschen till skyddsrummen när flyglarmet ljöd en skräckfylld daglig rutin.
I first ran into the shelter, but I didn't rely upon it because it was very small and weak. Oh, people in the shelter were so tired and always pale and silent and the children not so crying because they were too tired and too terrible to cry, I think. So they were all in silent.
Japans städer byggda i trä var eldfängda och folk brann ofta inne. Det här infernot var till och med värre än det som hade följt det stora jordskalvet 1923. Den värsta naturkatastrofen i Tokyos historia.
Some distance from my house, there was a lot of men died. And my best friends and lost her father and brother and sister at that night, and her mother suicide after that. Went to my house, and whole houses were destroyed. I was so tired. I to think anything about, but I hated the war, and I hated the war. I was standing in vain and in silent too.
Tokyo var en rykande ruinhög. Bara konstruktioner av stål och betongskal fanns kvar. 40 kvadratkilometer av huvudstaden hade jämnats med marken. Likstanken låg tung över ruinerna. I ett enda anfall under en natt dog över 70 000. I flyganfallen mot Japan dog nära en kvarts miljon människor. 8 miljoner blev hemlösa. De överlevande, män och kvinnor, pojkar och flickor, gjorde sig redo att försvara sitt land och driva invasionstrupperna tillbaka ut i havet med hjälp av trägevär, pilbågar, bambuspjut. Men dråpslaget mot Japan skulle komma från luften, förintande